God afton från min sida också. Jag heter alltså Tanja Knut som nu har kommit fram här. Gift med Maurits som ni såg här tidigare. Vi har tre barn och jag har varit med här. Det börjar vara 20-årsjubileum här nu småningom som jag har varit med i Sion. Och en av många uppgifter som jag har i församlingen, så har jag haft många av dem under åren, men en av dem så har varit att vara med i Kids, eller med i söndagsskolan och arbeta med dem. Och gör jag ännu. För 2 veckor sedan så hade jag förmånen att vara med där nere med barnen. Och så hade vi temat Bibeln talar om Gud, eller Bibeln berättar om Gud. Och så tänkte jag, men yes, det här kan jag säkert använda i min predikan också. Och drog nytta lite av era barn nu då. Och frågade dem, att vad tycker de? Vem är Gud? Hur ser han ut? Vad gör han? Var finns han? Och så vidare. Och där kan ni nu se då vad era barn tycker och tänker att vem Gud är. Han har skägg som tomten. Skägg och långt hår. Han har blå och rosa kläder som regnbågen. Han är så här stor, så ställde de sig till och med upp på stolen och sa han är så här stor. Och så bor han där uppe, men han bor också här inne. Han är med oss och han tar hand om oss. Jag tycker de hade ju det här ganska på klart. Antingen så har de jätteduktiga föräldrar eller så bra söndagsskollärare. Jag vet inte vem det är som får ta äran för att de visste det här så bra. Och så här är det ju. Gud, han är med. Vi sjöng ju det. Han är med. Han är varje dag med oss. Han tar hand om oss. Han finns där för oss. Men ändå så vill vi ibland tappa det här. Och glömma bort det här. Och den bild vi har av Gud så är ju jätteviktig. Den påverkar din tro. Den påverkar din relation till honom. Om du överhuvudtaget vill ha en relation med honom. Och hur du närmar dig honom. Hur du... Alltså helt enkelt hur du har med Gud att göra så bygger ju på hur du ser att han är. Är han en snäll farbror med långt skägg som tomten och som är gosig att komma till? Eller är han den där stygga farbrorn som sitter där på sitt moln och säger ajabaja? Och det tänkte jag vi skulle lite fundera kring idag. Vem Gud är och vad Bibeln säger att han är. Och en tanke som sitter hårt bland oss och i oss är ju en skillnad på Gud i Gamla testamentet och Gud i Nya testamentet. Jag vet inte hur många av er som har hört det här eller tänkt det själv, att i Gamla testamentet är Gud sträng, men i Nya testamentet är han snäll. Eller att Jesus är snäll, men Gud är lite som jobbig. Låter det bekant? Mm. Det här är ingen ny idé. Den har uppkommit redan på 100-talet, alltså ganska strax efter att Jesus gick här på jorden. Så var det en sån här man som hette Markion från Sinope som införde en sån här lära. Att Gud skaparen är en sträng domare. Och Jesu älskande far är till och med 2 skilda gudar. Vilket ju låter lite jobbigt. Att det skulle vara en gud i Gamla testamentet och en helt annan gud i Nya testamentet. Och katolska kyrkan tyckte nog att det här var lite som nog för långt. Liksom. Och de sa att han var nog villolärare. Men någonting fick han fram. Och av någon konstigt anledning så lever det kvar. Och finns där den här tanken att först var Gud jättesträng. Och sen kom Jesus och Gud blev snäll. Men... ja, vi ska se nu vad ni tycker efter det här, om vi håller med nu. Richard Dawkins, en känd ateist, tycker om att uttala sig och argumentera om Gud. Så beskriver Gud så här. Gamla testamentets Gud är utan tvivel den obehagligaste gestalten något litterärt verk kan visa upp. Han är svartsjuk och stolt över att vara det. En småsint, orättvis, icke-förlåtande kontrollfreak. En hämndlysten, blodtörstig, etnisk utrensare. En kvinnofientlig, homofobisk, rasistisk barnamördare. Folkmördare, sonmördare, dödsbringare och storhetsvansinnig typ. Låter ju som en trevlig figur, eller va? Någon som du jättegärna vill umgås med och ha en relation med och lära känna. Visst. Och på ett sätt, alltså man kan få tycka att han har rätt i vissa saker, kanske. Jag vet inte. Men så kan man få då man läser Gamla testamentet. Men så säger Hebreerbrevet 13:8 så här att Jesus Kristus är densamma igår, idag och för evigt. Och vi tror att Jesus är Gud, de är ett. Så då borde det stå här då att Jesus är svartsjuk och småsint och orättvis och icke-förlåtande och så vidare. Och det tycker vi kanske inte att stämmer in. Så hur går det här ihop då? Dessa bilder av två olika gudar eller en schizofren gud på något vis. Nå, vi behöver ju inte läsa långt i Gamla testamentet innan vi faktiskt snubblar in på en massa lagar och regler och föreskrifter. Och de kan ju verka väldigt stränga och hårda. Det finns många lagar i Gamla testamentet. En rabbin som levde på 1100-talet, Moses ben Maimon, räknade med hela 613 stycken skilda lagar i Toran, alltså fem Moseböckerna. Lagar om allt från mat till hur man behandlar sjukdomar, hur den skägg man ska ha, hur man klär sig, hur man tvättar sig, hur man ska fira olika saker och så vidare och så vidare. Man kan säga krasst att det är som två olika kategorier. Det är regler om relationen till Gud och gudstjänsten. Och sen då relationer till andra människor, hur man förhåller sig till människor och andra människor. Det finns lagar, jag vill påstå att det finns lagar som vi helt klart kan förstå, tycker att det är självklara. Och så finns det de där som är lite svårare att förstå och kan vara lite jobbiga till och med. 10 budorden har ni alla hört om, visst. Många har fått lära sig dem utan till i skolan. Gör vi kanske inte något mera helt idag, men vissa håll ännu kanske ska man lära sig dem. Och de kan vi väl hålla med om, eller vad? Det är bra. Inte stjäla, inte mörda, inte begå äktenskapsbrott och så vidare. Det är bra grejer. Det här kan vi tycka att okej, fine. Och det första budet säger jag är Herren din Gud. Och du ska inte ha andra gudar. Och här står det alltså, att Gud talade dessa ord. Jag är Herren din Gud. Och du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och vi som tror på Gud, att det finns en enda Gud, en Gud som har skapat allt. Om det står här att jag är den som förde er ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det är han som befriade folket, det är han som gav lagen. Så på ett sätt så är det som skyldigheten till honom. Det är han som har dikterat lagen. Det är han som säger vad som är rätt och fel. Och det här har ett fint namn som heter etisk monoteism. Att det finns en Gud som har sagt vad som är rätt och vad som är fel. Och det är han som bestämmer. Och då kommer man ju fråga sig att om inte det är Gud som ger lagen. Om inte Gud bestämmer, så vem får då göra det? Då är det liksom, man vill Richard Dawkins andra, man vill kasta ut Gud och säga, vi vet nog själv. Nu vet vi ju att det inte är okej att mörda. Nå, vem bestämmer det då, om inte det är Gud som säger att det är så? Jag kan ju av någon anledning tycka att det är helt okej, fast, eller du kan tycka det är helt okej. Och så vill man liksom skapa sin egen sanning. Och trenden är ju lite den i vårt samhälle idag. Att det ska inte finnas någon absolut sanning. Du kan inte komma och säga åt mig att det där är precis så där. Utan jag ska få skapa min egen sanning. Jag får göra det som känns rätt för mig. Och det leder ju till, alltså det om man plockar bort Gud så leder ju till det där. Men om vi tror på Gud så är det han som säger att så här, det är det här som är rätt, det är det här som är fel. Guds lag, 10 budorden, handlar ganska långt om hur vi ska behandla varandra. Det handlar väldigt lite om vad vi ska göra för Gud, vilket många andra religioner har fullt upp med. Hur man ska tillfredsställa Gud, hur man ska hålla honom nöjd och se till att han inte blir arg och så vidare. Men Guds bud, eller Bibelns bud, handlar långt om att hur vi ska ta hand om varann och hur vi ska få ett gott liv. När det första budet då som säger att du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Richard Dawkins tycker att Gud är självisk och svartsjuk och stolt över att vara det. Betyder det det? Att om man säger att jag är Gud och du får inte ha någon annan Gud, är han självisk? Ska inte vi få välja? Ska inte finnas liksom frihet, religionsfrihet och sådär? Jag får välja vilken Gud jag vill tillbe. Lagen som han ger, så tycker jag, tänker jag, att Gud gör det för vårt bästa. Han har oss i tanke då han ger det. Han vet, han som har skapat oss, så vet ju vad som är bäst för oss. Och är han då självisk om man vill att vi ska umgås med honom, ha en relation med honom, få del av den kärlek han känner för oss och kanske då också känna kärlek till honom. I Jeremia så säger han så här: för mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Alltså han är källan till levande vatten. Det är han som ger livet. Så överger vi honom så går vi ju miste om det levande vattnet, kanske det bästa som finns. Han vill ge oss det bästa. Och inbjudan till att tillbe Gud, att inte ha någon annan Gud, sen inbjudan att dela livet med honom. Och vi är ju skapta till det, att ha gemenskap med Gud. Och det är i den gemenskapen som vi mår bäst och där vi blir den vi är tänkt att vara och där vi får blomstra. Han säger så här också i 5 Mosebok 30. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Så då vi håller oss till Gud så väljer vi livet. Det är han som ger livet och hos honom finns livet. När han säger ju att vi inte ska få ha andra gudar. Jag vet inte vad du tänker på då man säger av Gud. För mig så är det första man tänker på kanske en sån här buddha-staty eller någon altare eller något sånt här. Alltså någon statyer och grejer. Och Gamla testamentet är fullt med sånt. Alla möjliga statyer och bilder av olika avgudar. Men i vårt samhälle, no, det finns de som har buddha-statyer och sånt och tycker de är fina. Men en avgud är egentligen vad som helst som du litar på istället för Gud. Det som du söker hopp hos, det som du söker tillfredsställelse hos, det som ska fylla det där, liksom man talar om det där inre tomrummet, det behovet. Det kan vara allt från pengar, karriär, ditt utseende, andra människor, relationer, bekräftelse. Så det finns ju massor med olika saker. Och så länge det blir viktigare i ditt liv än Gud blir, så är det en avgud. Tim Keller, som är en ganska känd pastor och författare, så han skriver så här i en uppsats: istället för att säga åt dem att de syndar för att de ligger med sin flickvän eller pojkvän, säger jag att de syndar för att de söker meningen med livet, rättfärdighet och frälsning i sina romanser, då de borde söka det från Gud. Denna avgudadyrkan leder till ångest, besatthet, avund och förbittring. Jag har funnit att om man beskriver deras liv som avgudadyrkan motsätter sig postmoderna människor egentligen inte. Då kan Kristus och hans frälsning presenteras som deras enda hopp till frihet och inte vid denna punkt som deras enda väg till förlåtelse. Att det är en synd egentligen just det att man söker livet i allt annat, som man säger här. Att synden är det där att man borde söka de sakerna hos Gud. Och det är där man finner liksom den sanna livet, meningen med livet och friheten. Övriga lagar då, om vi går tillbaka till dem. vi hade 10 budorden som vi tycker då, de är ganska självklara. De kan vi acceptera och leva efter. Och när det finns andra lagar vi tycker vi kan förstå. Lagar som handlar om att leva tillsammans. Till exempel att inte flytta ett råmärke eller en gränssten. Det är ju en ganska bra lag. Du ska gå och flytta liksom på gränsen mellan tomterna. Det funkar idag också. Om du ser en oxe som har sprungit bort. Till och med om det är din fiendes oxe. Så ska du ta den och så ska du föra tillbaka den till sin ägare. Det är ju en bra regel. Du ska inte ha 2 olika vikter i din börs på den här tiden. Så väger det sakers pris. Eller man betalar enligt priset på till exempel silver. Så du ska inte fuska med att ha 2 olika vikter. Att liksom påstå att hej, det här är så. Du får lite extra betalt. Eller du ska inte ha 2 olika mått då man mäter upp någonting. Det är jättebra saker. Det kan vi väl tycka och hålla med om. Och många andra som har att göra med hur vi ska leva tillsammans. Sen finns det lagar om renlighet. Lagar om att tvätta sig. Till exempel efter att man har rört vid en sjuk människa, rört vid ett dött djur. Så ska du gå och tvätta dig och så ska du hålla dig undan. Du är oren till kvällen, står det många gånger. Och så står det till och med att man ska hålla lägret rent. Så när du ska ut och uträtta dina behov så ska du ta en käpp eller en spade och så ska du gräva en grop. Och så ska du göra dina behov och så ska du täcka över gropen. Och så ska du hålla lägret rent. För oss så låter det ju självklart, men för dem på den tiden som inte visste att vad bakterier är för någonting så behövde det komma från en högre auktoritet att det är bra för dig att tvätta dina händer. Och så får du vara frisk och må bra och behöver inte vara oren. Men det här med renhet har också att göra med gudstjänsten, med gudsrelationen. Man kan säga att i Israel på den här tiden så fanns en hierarki av renhet. Ju närmare du kom Gud, desto renare behövde du vara. Templet också var byggt i olika sektioner. En förgård dit vem som helst fick komma. Sen det heliga dit bara prästerna får komma. Och sen det allra heligaste dit bara överste prästen får komma en gång i året. Och var han oren så dog han där inne. Så det var inte liksom någonting man tog lätt på. Utan man visste att man behöver rena sig. Prästerna gick genom ganska krångliga ritualer med att tvätta sig och vara rena. Och lagar om offrande. Man offrar en massa djur efter att man hade, till exempel det var prästerna på den tiden som funkar som läkare. Alltså hade du varit sjuk och så visade sig att nu har jag blivit frisk. Så gick du till prästen och prästen bedömde att okej, ja, du är frisk. Och så fick du offra då en duva eller någonting för att visa åt alla att nu är jag frisk. Och offrandet funkar ju också som betalning så att säga för synden. Man offrade djur för att få förlåtelse för synden. Och vi i efterhand vet ju att det här alltså pekar ju på Jesus. Det ultimata offret. Det var en förebild för honom. Men sen finns det de här lagarna då som vi har idag. Kanske svårare att förstå. Och svårare att veta vad det handlar om. Till exempel långa listor på rena och orena djur. Vad man får och inte får äta, kosher-lagarna, som judarna ju följer ännu idag. Och det här med hur man ska klippa sitt skägg. Att inte så 2 olika slags gröda i samma åker. Inte klä sig i kläder av olika garn. Det blir lite jobbigt för oss i dagens samhälle. Okej, det är skönt med bomull, men det, många gånger så är det lite annat medblandat där. Vi återkommer till de här. Ni får vänta och fundera på dem en stund. Det vi behöver inse och veta är att lagen den gavs i ett sammanhang. Den gavs inte i någon form av vakuum. Enligt tradition så levde Moses ungefär mellan någon gång där 1400-1200 före Kristus. De som då anser att han var en historisk person. Det finns ju de som tycker att han aldrig fanns heller, att han bara är någon sån här legend. Folket levde då i den tidens kultur. De hade varit slaver i Egypten i 400 år, levt i den världen. Och den var ganska barbarisk, rå och osiviliserad om vi jämför den med hur vi har det idag. Och en orsak till att vi kan ha svårt att förstå Bibeln eller Gamla testamentet och sättet och saker som beskrivs där är ju för att vi läser det med våra glasögon. Vi speglar det till så som samhället är idag, då vi måste sätta det in i sitt sammanhang. Var och när och hur levde man då? Och hur såg livet ut på den tiden? Och för att ha lite referensram, någonting att jämföra med, så finns det en lag som heter Hammurabis lag. Ni kanske har hört om den om ni har läst historia. Hammurabi, han var en kung i Babylonien 1792-1750 före Kristus, så en tid före Moses. Och han erövrade stora områden, hela Mesopotamien. Och han hade ett av de största riken som dittills hade funnits, så kring där i Egypten överallt. Så han hade ett stort inflytande, så vi kan tänka oss att det här på riktigt liksom beskriver hur saker och ting var på den tiden. Och han lät samla och sammanfatta och systematisera den tidstänkande om hur man, vad som man då tyckte var rätt och fel, hur brott ska bestraffas och hur hela samhället ska ordnas. Och det här är faktiskt den äldsta kända lagstiftningen som finns, alltså nedskrivna lagen som finns. Det är 282 lagparagrafer som har ristats in i stenskulptur, och de finns, om det nu var i British Museum tror jag idag, så man kan få ha som att titta på dem här faktiskt. Och det inleds med orden att det är gudarna Anu, Enlil och Marduk som har utsett honom, alltså Hammurabi, till att få rättvisa, att härska i landet och hindra det svaga från att förtrycka det starka från att förtrycka det svaga. Det låter ju helt bra, att få rättvisa, att härska i landet och hindra det starka från att förtrycka det svaga. Men här står det ju då, i motsats till att det var Gud som talade till Mose, så står det att man har utsett honom. Det är han som ska få bestämma här nu då, vad som är rätt och fel. Och då kommer man ju tycka, nå, vem är han nu? Har han det här på det klara? Och hans lag är väldigt sträng. Och den utgår från principen då, öga för öga och tand för tand. Det låter väl bekant. Och de flesta våldsbrott, andra också, medför dödsstraff. Och ni ska få höra några av dem. Det står så här. Om någon sticker ut ögat på en friman ska hans öga stickas ut. Om någon slår ut en tand av sin jämlike så ska hans tand slås ut. Om någon bryter sig in i ett hus ska han dödas vid det hål där han bryter sig in igenom och muras in i väggen. Om ett hus fattar eld och en man som kommer för att släcka elden skäl av lösöret ska han själv kastas i samma eld. En mans hustru blir påkommen med en annan man så ska det bindas och kastas i floden. Om en byggmästare bygger ett hus och huset rasar samman och husägaren dör ska byggmästaren avrättas. Så ni som är byggare här så kan ju relatera till att det är ganska allvarliga grejer. Och långa andra påbud, tuffa grejer. Och verkligen som hårt det här då, att öga för öga, tand för tand. Och här står det så att om man gör det på, åt en friman eller någon som är din jämlike, så då ska du straffas. Men gör man det sen då mot en slav eller någon som är mindre värd, så då behöver du kanske inte straffas, för de är inte värd något. Eventuellt straff gäller för dig om det är oss som är jämlika emellan. Och som sagt, vi läser i Bibeln också om öga för öga, tand för tand. Så det låter kanske på ett sätt lika. Men bibelforskare menar att Gamla testamentets öga för öga, tand för tand inte togs bokstavligen. Utan det handlar mer om att straffet ska som passa ihop, eller vad man kan säga, ska vara liksom jämnt ut med brottet. Lagen som nu här också med Hammurabi, om någonting händer så följer det här. Det är alltså oönskade situationer, inte då du gör så här, så då gör så här mot dig, utan om det nu är så, om det blir så. Andra Mosebok 21 till exempel skriver så här, att om någon slår sin slav eller slavinna i ögat och fördärvar det, ska han släppa den skadade fri som ersättning för ögat. Och om någon slår ut en tand på sin slav eller slavinna ska han släppa den skadade fri som ersättning för tanden. Ingenting om att då ska ditt öga slås ut, din tand ska slås ut, utan du ska släppa den skadade fri. Och observera nu här, eller det då en som är så att säga mer aktad, viktigare och en slav. Så slaven har rätt att få gå fri om den blir skadad. Och att tappa en tand är kanske inte en stor grej. Men för det så är du värd att få din frihet för att jag har skadat dig, våldfört mig på dig. Bibeln talar om straff och till och med dödsstraff. Men jämfört med Hammurabi här nu så kan vi säga att de är egentligen mycket mildare. Till exempel spöstraff. 5 Mosebok 25 står det så här. Om den skyldige förtjänar spöstraff, 40 slag får man ge honom. Inte mer, för att din broder inte ska bli vanärad i dina ögon. I Egypten var minimistraff 100 slag. Här står det 40 får du ge. Och det bokstaven står, man omskrev det till 40 minus 1 för att se till att det inte överskrider det där. Och så till en stöld, 2 Mosebok 22:2. Tjuven ska ge full ersättning för det man har tagit. Inte dödsstraff som enligt Hammurabi. Tar du någonting så ska du betala tillbaka. Åker du fast då. Och straffet ska bestämmas av domare. 5 Mosebok 16:18. Du ska för dina särskilda stammar tillsätta domare och tjänstemän åt dig inom alla de städer som Herre din Gud ger dig. De ska döma folket med rättvisa och de får inte ta mutor. Man ska insätta domare som bedömer då hur folk ska straffas. Det finns dödsstraff nämnt i Bibeln, cirka 16 olika brott i Gamla testamentet som leder till dödsstraff. Men bara angående mord så kan man inte betala lösen, vilket då logiskt då kan man tänka sig att då kan man betala sig ur de här andra då. 4 Mosebok 35:31 säger: ni ska inte friköpa en mördares liv om han är skyldig till döden, utan han ska straffas med döden. Då kan man tänka just att honom kan man inte köpa fri, att man kan som sagt köpa sig fri då från de andra brott som skulle kunna straffas med dödsstraff. Men så står det ändå i vers 30, versen före alltså. Mördaren ska dödas efter vittnens utsago, men en enda persons vittnesmål är inte nog för att döma någon till döden. Finns det bara en som säger att du har mördat, han har mördat, så det räcker inte. Minst 2 vittnen ska det vara och en domare som avgör om den här ska dömas till döden. Och så gör man dessutom skillnad då på övervägt mord och misstag. Slår man ihjäl någon i misstag så har man rätt att fly till en fristad. Det fanns en fristad där utnämna i Israel. För slår någon ihjäl ens bror så kan du tycka att man vill hämnas. Så då har den här mördaren, eller om det nu sen var en mördare, om det var en olycka. Men har rätt att fly till en fristad och då ska man hålla honom trygg där så ingen får hämnas på honom. Så det är ändå mycket mildare än vad heter det, till exempel det här Hammurabis lag var. Då finns det i Gamla testamentet fall där folk blir stenade till döds till exempel. De blir ju det. Men vi har dödsstraff i dagens värld också. USA i en del stater har fortfarande dödsstraff. Många asiatiska länder, Mellanöstern länder, dödsstraff gäller ännu. Så vi kan ju liksom, tycker vi att det är strängt så är det ju fortfarande det. Och där har man ju, folk har olika åsikter då om det. Richard Dawkins, han ateisten, så anklagar Gud också för att vara en folkmördare. Och det grundar han sig bland annat på sådana här bibelverser. 5 Mosebok 7 så står det: När Herren din Gud låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta det i besittning. Och när han driver bort många hedna folk för dig. Hetiterna, girgasherna, amorena, kananerna, periserna, hiverna och jebusiterna. Sju folk som är större och mäktigare än du. Och när Herren din Gud ger dem till dig och du slår dem. Då ska du viga dem åt förintelse. Du ska inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Du ska inte ingå släktskap med dem. Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. För det kommer då att leda dina söner bort från dig till att tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er och han ska snabbt förgöra dig. Det står alltså här, du ska viga dem åt förintelse. Och på andra ställen också står det att Josua till exempel, han intar landet så han förintade alla som fanns där. Han slog ihjäl dem, de försvann. Men det här stämmer egentligen inte. Språket i Gamla testamentet är väldigt typiskt för sin egen tid. Det är väldigt överdrivande. Så det att man förintar och förgöra och alla bort så är en överdrift. Och Bibeln själv och arkeologin så bevisar att de här folken till exempel som är omnämnda här, så de försvann ingenstans utan de levde kvar. Och det är spännande att se också att Gud säger ändå här att du ska inte sluta förbund med dem, inte ingå äktenskap med dem. Och det skulle väl inte vara ett problem ifall man förintar dem. Då finns det ju ingen att ingå äktenskap med om de inte finns kvar. Och i följande vers så kan vi läsa. Utan så här ska ni göra med dem. Ni ska bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ner deras ashera pålar och bränna upp deras avgudabilder i eld. För du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig av alla folk på jordens yta har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk. Så Gud, han är mycket mera orolig för och intresserad av att man ska förgöra deras altaren. Alltså att man ska förstöra deras avgudadyrkan. Det är den han går emot, inte folket i sig. Och Gud är orolig över att de ska ledas bort från honom. Och det ser vi ju gång på gång i Gamla testamentet att Israels folk, de gifter bort sig med de här främmande folken och så blir de bortförda och så börjar de tillbe andra gudar. Så det händer, Gud visste det här. Så han säger inte att ni ska liksom förstöra de här människorna utan säger att ni ska förstöra deras avgudadyrkan. Det är det ni ska anfalla och angripa. Så det här med straff och hårda straff och sånt, så vi kan som sagt tycka att det är tufft och hårt. Men det är en del av hur livet var på den tiden. Men synd och dödsstraff, det hör ihop. Det står där, syndar man så ska man stenas. Och syndens lön är döden. Läser vi faktiskt i Nya testamentet. Romarbrevet 6:23 så står det att syndens lön är döden. Så det är inte någonting som hörde till Gamla testamentet. Berättelsen om Nineve och Jona känner ni alla till. Gud skickar Jona till Nineve för att varna folket. Så att deras ondska har nått sitt fulla mått och nu ska de förintas. Alltså det finns ett mått av ondska där till och med Gud säger att point of no return. Att nu har det blivit så moget så att nu är det dags för döden. Det enda som är kvar. Nå, Jona, han, som ni vet, så tog en liten omväg via en fisk innan han faktiskt kom dit i Nineve. Men då han väl kommer dit och predikar säger att nu är det så här att Gud anser att ni har gått för långt. Nu är det dags för er att bli straffade. Så ångrar de sig och de omvänder sig. Och Gud förbarmar sig över dem. Och Jonas reaktion. Yes, halleluja. De omvände sig. Det blev frälsning och väckelse här i Nineve. Nej. Det han tycker och säger är ju. O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land. Därför ville jag inte komma och därför ville jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Och jag kan inte höra Jona liksom, jag visste ju det. Jag visste ju det, du kommer ändå inte att förgöra dem, du bara säger så. Du är nådig och barmhärtig, sent i vrede och stor i nåd. Och det som var en aha-upplevelse för mig var att folket i Nineve var inte judar. De var assyrier. Så Gud här förbarmar sig möter ett helt annat folk. Så det finns alltid nåd redan i Gamla testamentet för den som omvänder sig. För den som väljer att ångra sig så finns det nåd. Och Jona andra i Gamla testamentet, de som har skrivit psalmerna, till exempel David och många andra som umgicks med Gud, som de visste det här, de kände ju han och hans hjärta, så de visste ju att han är en Gud, han är kärlek, han är god och han är barmhärtig. Men som vi konstaterar redan så gavs lagen i ett sammanhang, alltså i en tid, den tiden där folket levde, där de fanns, så Gud ger lagen åt folket där han finner dem. Men jämfört med den samtida samhället och livet så är lagen en stor förbättring, innehåller många etniska förbättringar jämfört med livet på den tiden. Lagen är inte idealisk. Idealet hittar vi i första Mosebok 1-2, det är Guds ideal. Men han kunde ju som inte plocka dem dit heller, föra dem tillbaka till paradiset, utan han måste jobba med det han hade och där de fanns. Men Gud, han lämnar inte folket där han hittar dem, utan det är liksom stöd i rätt riktning. Och från det så vet vi ju, liksom redan vårt samhälle bygger ju på sen allt det som finns i Bibeln. Och Gamla testamentet så har redan i sig grunder för oss för hur vi ska behandla till exempel fattiga, främlingar, slavar. Guds ideal är ju att det inte ska finnas någon fattigdom överhuvudtaget. Men eftersom den finns så finns det regler där då för hur man ska behandla de fattiga. Slaveri fanns på den här tiden. Det är sen också diskuterat att Israels folk till exempel, att slaveri så var inte det som kanske vi tänker på. Den form av slaveri, utan mer om att man betalar av till exempel en skuld genom att jobba för en annan. Och man kan till och med gå så långt och säga att skulle USA i tiderna ha läst Bibeln på riktigt så skulle det aldrig ha uppstått något slaveri i USA. För en slav i Gamla testamentet till exempel ska få gå fri efter 6 års tjänande. Var 7:e år ska du släppa din slav fri. Och en slav var en del av familjen, av hushållet, och man betalar till och med skatt för dem. Så helt annat än vad vi tänker, kanske då vi tänker slaveri. Så lagen gavs i ett sammanhang, men lagen har också ett syfte. Gud valde åt sig ett folk. Han ingår ett förbund med dem, och ett tecken på det här förbundet är den lag han ger åt dem. Och varför gör han det här? Jo, det står så här. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Jag talar Gud till Abraham. Folket fick ett uppdrag att föda fram Messias. Det var alltså avskilda från alla andra folk, så valde Gud dem. Han valde inte dem för att de var bättre än någon annan. Det kommer tydligt fram i Bibeln. Gud är minst lika sträng, om inte ännu strängare, med Israels folk än han är med alla andra. Men han säger åt dem, ni ska vara heliga inför mig, för jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från alla andra folk för att ni ska tillhöra mig. Och här kommer vi tillbaka till de där lagarna som vi tycker att är konstiga och knepiga, skumma till och med. Det är till exempel de kosherlagarna om mat, om skäggklippning, olika tyger får inte blandas och så vidare. Allt det har att göra med att påminna dem om att de är avskilda från alla andra folk. Att allt Israels folk gjorde, till och med mitt i vardagen, hur de klädde sig, vad de åt, skulle vara en påminnelse om att de är avskilda åt Gud, ett heligt folk, och de skulle skilja sig från alla andra. Skäggklippning till exempel, så var det fanns assyrierna hade sån skäggklippningsritualer som hade att göra med avgudadyrkan, så det vill skulle Gud ta, de skulle ta avstånd från det helt enkelt. Och regler då om vad de ska fira, hur de firar Guds, vad heter det, någon gudstjänst, men också olika högtider, så påminner de om att de tillhör Gud och är hans utvalda folk. Vi kallar lagen också för det gamla förbundet. Och som sagt, så i sig redan så ger den en god grund för oss, för moral, för rätt och fel, för människovärde och så vidare. Men lagen och gamla testamentet stannar inte där, utan den ser framåt. Det finns en utveckling framåt. Nya testamentet kallar vi också för det nya förbundet. Och det här kommer fram i både Jeremia och Hesekiel om att jag ska ge ett nytt förbund. Jag ska ingå ett nytt förbund med er. Jag tycker det här nytt förbund kanske är missvisande. Jag skulle vilja kalla det ett uppgraderat förbund. Att det är inte någonting som kommer istället för, utan det är någonting som en utveckling, en fortsättning på det som har varit. Nu, hur är det med Jesus och lagen? Hur förhöll sig Jesus till den? När Jesus är en fortsättning på det som har varit. Han säger själv, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och Jesus, han kastar inte ut lagen, utan han till och med skärper den. Han säger, ni har fått höra öga för öga, tand för tand, men jag säger er. Och så blir det till och med lite strängare än vad det står i Gamla testamentet. Och han går mot fariseerna ganska hårt om och säger att där skriftlärare och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför hålla och göra. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för det talar men handlar inte. Det binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar, men själva vill det inte röra ett finger för att lätta på dem. Så Jesus, han gick mot fariseerna för att de såg inte lagen för alla paragrafer. De gjorde lagen till någonting strängt, någonting hårt. Och till exempel så blev det bråk om sabbaten. De tyckte att Jesus bröt mot sabbatslagen då han hela folk. Men Jesus, han säger ju då att sabbaten är till för människor, inte människor för sabbaten. Så jag skulle vilja säga att lagen är till för människan, inte människan för lagen. Lagen är till för att vi ska ha ett gott liv och må bra. Och lagens uppgift är också att peka på synden. Den ger oss insikt om synd. Redan i Gamla testamentet, också i Nya testamentet, så att vi får insikt om att vi är i behov av en frälsare. Och till sist, lagen, den gäller alltså oss fortfarande. Vi kan inte bara kasta bort den och säga att okej, det där berör inte oss, vi lever under nåden. Det är ju inte så att jag får göra vad jag vill, för Jesus förlåter mig ändå. Utan Gud gav oss lagen för ett gott liv. Och vi följer den. Och det vi kallar helgelse, att vi så att säga blir bättre människor, är ändå en konsekvens av att vi lever med honom. Det är han som berättar för oss vad som är bra för oss. Inte att vi slaviskt följer lagen. Det är en skillnad. Redan i Gamla testamentet var det en skillnad på lagiskhet, religion och relation med Gud. Och Christine Kane, en predikant från Australien, tycker jag sa det så bra. Jesus kom inte för att göra dåliga människor goda. Han kom för att göra döda människor levande. Så med det säger vi amen och går in i nattvarden.